Välkommen till God Ton efter den stora, vad ska vi kalla det, den värmeslagna sommaren vi har haft. Den stora fläktbristsommaren 2018.
Somrarnas mamma.
Ja, exakt. Det här sommaren har varit så 1994 för mig.
Ja, fotbolls-VM och värme.
Bra VM, fint väder, liksom bra väder, valrörelse, regeringen faller.
Och rassar på frammarsch.
Exakt. Ja, men det är väldigt kul att vara tillbaka. Och också väldigt kul att se att väldigt många har lyssnat på vår podd under sommaren. Ja. Jag tror det är nya lyssnare som har liksom passat på att lyssna igenom hela podden. Mm. På sina roadtrips och allt det där. Och ja, men välkomna. Nu kör vi igång.
Gick du i Pride-tåget i år?
Nej, inte i år. Jag brukar ju gå, men ja, inte i år.
Vad betyder Pride-rörelsen för dig då?
För mig, jag kom ju in i Pride-rörelsen, eller började gå i tåget, jag tror 2008 någon gång. Och då hade ju de flesta landvinningar redan skett. Så det var ju det året man fick börja gifta sig och... Så det är väl lite så här, nu ska vi ha kul och visa att vi inte är emot det här.
Du var där för festen alltså?
Lite, det var en jävla bra fest alltså, ja. Själva paraden, att gå i den och så. Man blir riktigt, riktigt trött efteråt. Jag fattar inte hur folk orkar sen gå ut och röja efter det. Alltså jag kollapsar efter att ha gått i Pride-tåget.
Är jag fördomsfull om jag säger att det inte finns någon grupp som kan festa som bögar? Alltså
det är inte alls fördomsfullt, det är vetenskapligt objektivt sant. Det är det enda axiomen som är egentligen bevisad i det här universumet.
Ja, men jag måste säga att jag tycker att Pride-rörelsen är enormt viktig. Och det är en principiellt viktig kamp. Som liksom, ja, men för mig skulle jag säga att den står för alla människors lika värde och lika rätt till kärlek. Och jag tycker personligen då att, lite som du, att rätt många av de landvinningarna har redan gjorts i Sverige. Så den viktigaste delen av den kampen, tänker jag, att den striden förs ju i länder där man då inte har de rättigheterna. Alltså så här med homosexuellas förtryck genom lagstiftning och sådär.
Men också intolerans, bara allmän intolerans.
Ja, absolut, absolut. Och det finns ju självklart finns ju det även här i Sverige i form av intolerans och sådär. Men jag tänkte bara, för de som inte vet exakt var Pride kommer ifrån, så kan man ju dra liksom en liten blick bakåt. Det var Stonewall-upproret som startade allting. Har du koll på det?
Nej, berätta.
Det är Stonewall Inn var en nattklubb i New York som... Det var från början en restaurang, och så renoverades den, och när den öppnades igen så blev det en nattklubb. Och det här var då i slutet på 60-talet. Och då blev det ett tillhåll för HBT-personer. Det var alltså en gayklubb helt enkelt. Och på den här tiden så var homofobin extremt utbredd. Så att klubbar där det var mycket gay-människor, de utsattes ofta för razzior från polisen. Och polisen kom under så här, ja, svepskäl och säger att de har brutit mot någon så här bullshit-regel bara för att kunna göra razzior. Liksom.
Var det lite som folk som lyssnade på trance på 90-talet med rave-kommissionen? Liksom? Då polisen bara gled in på någon skitanledning och sen kiss-testade alla. Liksom.
Ja, som av en händelse så hade alla tagit el. Liksom. Ja,
det är besides the point!
Jo, men här var det inte lika många kriminella i sällskapet. Det här var ju liksom bara på grund av jävligt förlegade värderingar som man gjorde de här razziorna. Och det här ledde till ett ännu mer utbrett förtryck och diskriminering av HBT-människor, eftersom att klubbägare inte lät dem komma in. Eftersom att de visste att okej, om ni kommer in, då blir det massa razzior här. Och då får jag klappa igen och så går inte jag med vinst liksom. Men Stonewall Inn var då ett av de tillhållen där man kunde komma oavsett vilken sexuell läggning man hade. Och det var liksom, så det var en gayklubb, men de fick ju utstå razzior hela tiden. Och den 27 juni 1969 då kom polisen igen dit med någon slags svepskälsförklaring om alkohollagen. Och då fick gästerna nog. Så de liksom började göra motstånd. Och det här började med att de kastade mynt på polisen. Och sen så började de kasta flaskor på polisen. Och polisen kunde liksom inte... Ja, de blev tvungna att retirera. Och så kallade de på förstärkning. Och fler anslöt sig till det här upproret som det då blev. Eller upploppet kanske man ska säga. Och de var typ 1000 pers som gjorde liksom motstånd. Och det här gjorde de då i flera dagar i sträck.
Och det var... Så man liksom ockuperade...
Mm, precis. Ja. Alltså, och det här var då... det var liksom... Det var det som blev en, ja, men, vad ska man säga, en vändpunkt för hela gayrörelsen. Att man drog en gräns i sanden liksom, hit men inte längre ungefär. Så ett år efter det, efter händelserna vid Stonewall Inn, så hölls New York Pride till minne av det då. Och det där har då liksom, det hela rörelsens början. Och när jag tänker på Stonewall och när jag tänker på homosexuellas situation i, ja, men framförallt i länder som Ryssland och Iran och alla sådana här förtryckarländer, så då blir liksom min övertygelse extremt stark att Pride-rörelsen är väldigt, väldigt viktig. Och jag var och kollade på tåget, jag gick inte i tåget, men jag tyckte att det var så här väldigt glädjefylld stämning och sådär, och det var till och med två delar av tåget som gjorde att jag nästan började gråta faktiskt. Men jag vet inte vad som var vad, för det var att jag var bara berörd eller bakfull, för jag var vansinnigt bakfull, så känslorna var inte riktigt i styr.
Vilka var det?
Ja, men det var dels när de kom, de här stolta föräldrar. Det tyckte jag var så jävla fint. Ja, alltså så här, de stöttar liksom sina barn som kommer ut ur garderoben, det är jävligt fint. Och sen så tyckte jag RFSL hade en väldigt fin aktion. De hade en så här tyst marsch med ett plakat som stod så här: "Marching for those who can't", som är då...
Och syftar de Medborgerlig Samling då, eller?
Ja, men precis, det var ju gulligt av dem. Ni är inte välkomna.
Det är inte välkomna, vi marscherar för er.
Ja, nej, men de var på någon så här lång flagga som bestod av ihopsydda flaggor från andra länder. Och jag vet inte exakt, men jag gissar att det är då från länder som har, ja, men förtryckande regler mot HBT-personer. Och då stärktes bara min känsla av att den här rörelsen är jävligt viktig. Och just att den är så viktig gör att den inte heller får slarvas bort. Alltså, den får liksom inte vridas till att handla om någonting utanför vad den ska handla om. Alltså urvattnas till massa mumbo-jumbo-flum och sådär. Alltså, exempelvis så tycker jag inte att Pride ska handla om höger- eller vänster-konflikt. Vare sig man är höger eller vänster, så liksom borde man reagera starkt mot ifall det blir ett för tydligt högerbudskap eller ett för tydligt vänsterbudskap. Det riskerar ju att personer på andra kanten inte vill vara en del av rörelsen. Då tar ju rörelsen skada. Så därför så ska det liksom... Pride ska ju stå över den typen av politiska konflikter. Och också då att det ska finnas en stringens. Alltså om man blandar in allt mellan himmel och jord, då kommer ju liksom grundbudskapet ta skada. Alltså det går inte att höja upp allsköns skit till samma status som den ursprungliga kampen, helt enkelt.
Jag gick ju i ett Pride-tåg. När var det? Min minna som det var 2014 eller 2010. I Bergshamra i Solna. Där det var Bergshamra Pride. Och då var det ju liksom... Ja, det var ett Pride-tåg. Alla lokala partier var där. Och vi höll på att gå i den. Och så är det ett gäng sådana här... Rosa blocket kallas de väl. Men det är ju så här... Ja, men syndikalisttyper. Så här. Jag vill inte säga AFA, för att de här var steget mjukare liksom. De wannabe AFA var det ju.
Men har inte de en rosa och svart flagga?
Ja, exakt. De är lite mer hårdare. Jag tror inte det här var helt... Jag tror det var mer wannabe liksom, varianter. Som ställde sig, hade någon plansch om hur Moderaterna var liksom, Adolf Hitler ungefär. Då var det faktiskt jävligt fint, för jag skulle hålla talet. Det var alla partier jag skulle hålla talet om på torget då. Och då började de här skrika, bua och liksom, ja, men bara försöka sabotera det. Och då, jag tror han var sosse eller centerpartist, reser upp och bara skäller ut dem. Och bara så här: ja, det har tagit olika lång tid för olika partier, men det finns inget parti som kan säga att de var liksom... de har ett fläckfritt record. Och hela poängen med vår rörelse är ju att väl när någon tar steget, och så omfamnar vi för att se till att det här blir så brett som möjligt. Inte att liksom söka kättare 40 år efter liksom.
Nej.
Och sen blev de utbuade.
Mm.
Och det var jävligt fint.
Mm, bra. Ja, men det är glädjande att höra. Och alltså, jag tänker att, alltså så här, det är klart att folk kommer fortsätta ha politiska åsikter, mm, även om man går i retorik. Jag menar inte att man ska vara immun för allt sånt, men alltså, rörelsen som sådan behöver liksom, får inte få en för liksom höger-vänster prägel.
Men vi får inte glömma heller att rörelsen är politisk.
Ja, den är politisk, alltså, den men den ska politisk... inte vara partipolitisk.
Exakt. Nej. Exakt.
Och RFSL, mm, är ju den, så vet jag vet, enda rikstäckande organisationen som finns för Pride-rörelsen, väl? Eller ja, ja, är det för sig Pride i sig självt kanske?
Nej, men det finns olika, det finns andra som anordnar Pride som inte är kopplade till RFSL. Aha. Men de är väl den största liksom.
Ja. Och jag börjar undra om RFSL håller på att hamna på glid åt vänster alltså.
Ja.
På deras hemsida så, om man då tar avstamp i vad de sysslar med, så står det att RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSLs målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla hbtq-personer som för alla andra i samhället. Och så gick jag in och kollade på deras hemsida och läste runt lite där. För att liksom, ja, få koll på vad det är de sysslar med. Och då fanns det en ordlista. Och den ordlistan ska väl då rimligtvis beröra begrepp som är av relevans för vad de sysslar med.
Mm.
Och i linje med det jag sa från början om att det är bra om man är lite stringent, så ska det inte fladdra iväg för mycket. Men där hittar man då exempelvis funktionsmaktsordningen. Alltså, och då är det så här, en struktur som värderar människor utifrån deras funktionsförmåga. Ju högre funktionsförmåga eller funktionalitet en person har, desto högre status och mer makt får personen, medan personer som har olika funktionsnedsättningar utestängs eller osynliggörs. Funktionsmaktsordningen gör att vissa typer av kroppar och funktionsnedsättningar kategoriseras som avvikande, då normen är en fullt fungerande kropp. I verkligheten har alla kroppar varierande former av funktionalitet. Därför pratar man ibland om normbrytande funktionsvariationer eller normbrytande funktionalitet istället för funktionsnedsättningar. En kroppsfunktionalitet kan också variera under en livstid och så vidare. Alltså, jag hittar ingenting om någon av de här bokstäverna, alltså HBTQ-rättigheter. Det är ingen av de grupperna som berörs av detta, utan det här är alltså, ja, men folk med funktionshinder.
Mm-hmm. Ja.
Det har ju,
ja,
ingenting
det heter funktionsvarierad.
Ja, men det var väl det man fick lära sig i det här stycket som, ja, jag vägrar att skriva under på. Men det är bara så här, och det är väl säkert fint. De kanske säkert behöver sitt egna tåg eller rörelse, mm, liksom. Vad har det med någonting att göra? Och då tänkte jag, nej, okej, det kanske är en engångsföreteelse. Mm. Det var väl bara ett begrepp. Nej då. Rasifiering tar de upp här. En process som legitimerar personer utifrån en privilegierad position tillskriva andra vissa egenskaper, erfarenheter, åsikter eller kulturella attribut baserat på antaganden om deras hudfärg, etnicitet, religion, vilket medför exkludering och ojämlikhet. Det är på ras, som alltså inte alls har med saken att göra. Och sen så finns det vithet slash vithetsnormen, som är liksom, ja, same shit, different name. Det är liksom också så här att man då har någon slags norm utifrån att det, ja, alltså att man är vit i hyn och sådär. Och det har ju ingenting med någonting att göra. Det här är klassiskt vänstervriden mumbo jumbo bara.
Ja, det är ju uppenbart att med tiden har RFSL, de har ju liksom glidit in i den liksom postmoderna vänsterrörelsen som liksom kommer från högskolorna och liksom sociologi fakulteterna, och sen har man liksom sipprat ut i hela samhället. Och det är ju självklart, jag tror jag läste någon analys om att det hade varit märkligt om de inte glidit dit. Det var ju liksom, om du skulle gissa vilka rörelser som skulle glida in i den fällan, så skulle ju, tror jag, RFSL, såhär, om du skulle gissat för 20 år sedan, skulle ju RFSL vara högt uppe. Så det är ju därför man borde liksom, lite som att när du seglar, liksom, håll lite till höger så hamnar du i mitten liksom, med tiden. Och det är alldeles uppenbart att de gör en sån analys väldigt, väldigt ofta när man tittar på vad för konflikter och ställningstaganden de tar.
Ja, men precis. Men jag är inte lika övertygad. Alltså, så här, kanske hade man kunnat gissa sig till det för 20 år sedan. Var 17 vet jag, men varför behöver det vara så? Alltså,
det därför, om du tänker dig, vilka är det som engagerar sig? Alltså, bara i organisationen RFSL.
Ja, men precis. Men vilka det är det? Men det är organisationen. Kollar du på tåget?
Så ja, men tåget är ju jättestor spridning på, ja, absolut. Exakt. Men tittar du på de som är i organisationen,
ja,
så kommer det ju vara, okej, okay, intresserad, så här, du kommer ju hitta ett folk som är intresserade av de här frågorna.
Mm.
Folk förmodligen med en utbildningsbakgrund från fakulteter där det här har dominerat också. Därtill så får du ju, finns det en viss kvinnlig bias också. Då fler kvinnor.
Men varför är det så?
Deras ordförande är till exempel en kvinna.
Ja, men varför är det så?
Men det handlar väl om vilka personlighetstyper. Om du tänker, kolla, bögar tjänar bra. Det är oftast män från generellt sett helt okej bakgrunder. Det är de som har möjlighet att komma ut och vara öppet bögar. Det är ganska mycket tuffare att komma ut som homosexuell. Jag har bekanta som är alltså, han är bög, han kan inte vara han är öppet bög bland alla sina kompisar, han kan inte komma ut till sina föräldrar. Alltså, det är helt omöjligt för honom. Det är inte så att det är jobbigt att komma ut. Det är alltså omöjligt för honom att komma ut. Men han har invandrarbakgrund. Det är liksom, det är inte bara jobbigt för hans liksom att komma ut till sina föräldrar.
Varför, alltså, skulle det vara särskilt då för män istället för kvinnor? Jag menar,
nej, jag säger inte, orsaken är att det finns fler homosexuella män
än det finns
homosexuella kvinnor.
Jaha, vad då? Varför står
det?
Ja, men
det är väl 70-30. Alltså, det är något sånt.
Är det så?
Ja.
Vad har du för källa på det här?
Det finns jättemånga undersökningar gjorda på det, och alla hittar en överrepresentation av män.
Jaha.
Ja. Ja, man vet inte varför. Delvis är ju homosexualitet är ju genetiskt betingat. Så det finns ju vissa teorier, till exempel att homosexuella män har ju, det finns en evolutionär fördel att vara homosexuell man.
Varför det?
Nu tänker du, va? Varför det? De borde ju inte skaffa barn, eller hur? De borde ju, den genen borde dö ut. Så bara, nej, inte helt, för att de skaffade ju, fram tills ganska nyligen, skaffade ju homosexuella män barn och familj precis som alla andra. Men sen hade homosexualiteten liksom vid sidan av. Och historiskt sett är det så att om du har en homosexuell relation med en annan man, så är ju sannolikheten att ni dödar varandra mycket lägre. Och tvärtom så har ni ju en bond, och då så samarbetar ni och kan.
Ja, lägre i förhållande till om man inte hade en relation man-man. Alltså,
exakt.
Jag tänkte först som att det är vanligt att man liksom vill döda frugan.
Nej. Alltså, så evolutionärt, män som är homosexuella överlevde förmodligen lite bättre, för de hade starka manliga relationer med andra män.
Aha. Ja, okej. Okay.
Det är väl en av teorierna liksom, som finns. Man vet ju inte exakt som, liksom, vad som hände där för 40 000 år sedan. Varför det här draget är.
Men jag ser fortfarande inte den självklara förklaringen till varför då.
Ja, men och då får du en överrepresentation av kvinnor. För att kvinnor är mer benägna att engagera sig. Också,
men vad är det,
för att män också har en förmodligen starkare ekonomisk i den privata marknaden. En starkare ekonomisk, liksom mer högpresterande arbeten. Och det leder till att man måste lägga hela sin tid och energi på det.
Aha,
så du har inte tid att engagera dig i liksom föreningar och sånt.
Jag tycker inte den förklaringen håller ändå. Om det är så som du säger att det är 70-30. Så borde det
och
finnas.
Och kvinnor är mer vänster än män också. Homosexuella män är väldigt höger.
Jo, men om det är 70-30 så borde det finnas fler homosexuella män, alltså utbudet på, alltså det borde ju snarare vara skitmånga män som befolkar de här RFSLs styrelserum.
Nej, för att vilka typer, det är inte det viktiga. Det handlar om vilka personlighetstyper som dras till sån typ av föreningsarbete.
Ja, men kollar man på den moderata riksdagsgruppen så är det väl i väldigt många homosexuella män, eller? Är det inte det?
Ja,
ja.
Så homosexuella män engagerar sig i partipolitik. Och inte i en, ja, men i en intresseorganisation vid sidan av för att lobba för homosexuellas rättigheter, utan ta de homosexuella vänner jag har inom politiken. De tycker Pride är viktigt och allt sånt, men de är ju också lika stenhårda karriärister som alla andra inom politiken.
Ja.
Och de skulle inte bara, nej men jag skiter i min sten, liksom, i den här karriären jag har inom politiken och nå allra, allra längst, och istället engagera mig lite vid sidan av i någon sidoförening.
Men jag köper inte det där ändå, för jag tycker inte det logiken passar riktigt. För att jag menar, om du då är homosexuell man och du säger att homosexuella män är överrepresenterade på högersidan än på vänstersidan, så är det väl en utmärkt grej att också vara engagerad i RFSL.
Ja, för det, då är det ju, människor då är... som jobbar mycket har oftast mindre tid också.
Jo, men vad fan, alltså politiker är ju engagerade i allt mellan himmel och jord.
Ja, politiker, ja.
Ja, men jag säger det.
Men
ja,
alltså, varför, det här är ju ideellt engagemang. RFSL har ju väldigt få människor. Så här, RFSL har ju väldigt få människor som är så här, anställda och får lön av RFSL.
Ja, men varför är det då inte fler politiker från högerkanten som är engagerade i RFSL? Det är det som är... Alltså, det är det som är...
Ja, du tänker så. Ja. Men det behöver ju nödvändigtvis inte finnas. Alltså, det, kanske för att de inte vill ha så partipolitiska representanter också.
Ja, kanske det. Men då har man ju som av en händelse fått en väldigt vänstervriden prägel.
Ja.
Jag
är bekant om, liksom, som är engagerad, har varit engagerad inom RFSL. Men då har du också varit kvinna.
Sen så är det en annan grej jag funderar på. Det här liksom, jag skulle gärna bli motbevisad och få någon slags grundlig förklaring som gör att jag ändrar åsikt. Men jag kan inte fatta queer-begreppet, alltså Q-et.
Mm.
Alltså HBT, det är ju bokstäver som står för grupper av människor som historiskt och även fortsatt har förtryckts.
Mm.
Och jag menar ju att momentet av förtryck är centralt. Alltså för att annars skulle man behöva... eller kunna lägga till ett till H för heterosexuella. Men det finns ingen, liksom, heterosexuella är inte skyddsvärda på det sättet, för det finns inte ett sånt förtryck kopplat till heterosexuell läggning. Men HBT är ju de som då inte har åtnjutit samma rättigheter som heterosexuella.
Mm.
Då är frågan då. Q är, så vitt jag förstått, alltså det är en grupp, alltså den är inte avgränsbar, den gruppen. Och vad jag kan förstå så inryms 100% av alla människor som beskrivs sig som queer. De inryms under de övriga bokstäverna. Alltså någon av H, B eller T.
Är det så?
Ja, men jag förstår det så. Alltså så här är definitionen på RFSLs hemsida. Queer kan innebära olika saker. Begreppet grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet och hur vi placeras i olika kategorier som alla tar utgångspunkt i heterosexualitet och könsbinaritet som norm. Med andra ord, ett ifrågasättande av dominerande idéer om hur människor ska leva i sexuella relationer och andra relationer, hur vi ska bilda familj, hur vi ska uttrycka kön och så vidare. Det finns queer-teori inom den akademiska världen, queer-aktivism med folk som vill organisera sig för att ändra rådande normer och strukturer, och personer som kallar sig själva queer. Queer som identitet kan innebära en önskan att inte behöva identifiera sitt, eller inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet. Vad fan betyder det?
Det verkar vara ett så här väldigt catch-all begrepp, verkligen. För de verkar tröttna att lägga till bokstäver, så då bara la de till ett som fångar alla. Men så, som jag kan förstå av queer-begreppet, så är det delvis en sån här postmodern konstruktivistisk tolkning av vad kön är. Nämligen, det är bara sociala konstruktioner, och queer är alla de som är kritiska till denna norm som har skapats. Och då de anser att kön är bara en social konstruktion, och vi anser att den sociala konstruktionen, i och med att den är rådande i samhället, så är den per automatik också förtryckande, för att det är heterosexuella som skapat den normen, i och med att heterosexualitet är normen, eller könsbinaritet som de kallar det, nämligen att människoarten endast har två kön. Det anser de vara en social konstruktion som är förtryckande.
Ja, fast så när som på sista meningen där så pratar du ju bara om könsidentitet. Alltså, jag menar, du kan ju...
Ja, sen finns det ju asex... Sen finns det mer de fångar in inom queer-begreppet då. Så delvis har du den här postmoderna tolkningen om identitet och kön och så vidare. Sen har du ju också allmänt så här, asexuella sådana grupper som också plockas in. Mm, och människor som anser sig tillhöra ett tredje kön och inte vill definiera sig själv då som bi eller homosexuell.
Mm, men det där stämmer inte riktigt, för att på tapeten är nämligen att lägga till A, P och I. Asexuella, pansexuella och intersex. Alltså där då, asexuella, liksom, ja, det är ju, ja men det vet du verkligen är, att man då inte är sexuell, man känner väl inte sexuell attraktion åt något håll. Och pansexuella, alltså så här, det är någon slags variant på bisexuell, men du ställer inte upp på att bi ju definierar det som att det finns två kön, alltså att du kan tänka dig att vara med både kvinnor och män. Och de menar ju så här, men det finns ju 51 kön och vi kan tänka oss alla ihop liksom, och då är man pansexuell.
Eller heter
liksom...
du inte bara kåt då?
Ja, och sen intersex är väl, så vitt jag vet, jag kommer säkert bli rättad av någon slags vänstermobb med högafflar och facklor, men jag tror att det är när man är mellankön. Alltså.
Men intersex, är inte det också, vissa föds ju att, just, utan, just. Det finns ju födelseavvikelser.
Alltså du dubbla kön. Alltså
ja,
du
har, exakt, ja. Så det är oklart vilket det du är. Så man försöker ju bestämma, med modern teknik försöker man ju bestämma liksom vilket kön folk har, och sen så assignar man dem ett kön tidigare. Mm. Och sen så efter en tid så kommer man fram till var det här rätt eller fel liksom. Mm. Så här, då människor själva växer upp och tycker att något är fel liksom. Och oftast så är det just, känner man sig någonting mitt emellan, det händer ju också liksom. Och då vill de inte att välja mellan en sida mellan det, i det här binära systemet, utan då väljer de att vara intersex istället, där de är liksom någonting i mitten.
Mm. Och det, jag men kan alltså förstå logiken i det.
Alltså vi pratar om så här avvikelser som är, de är ganska mikroskopiska.
Exakt så. Och jag menar, det, alltså, det, jag tror att för de som är drabbade av det så är det såklart
drabbad. Det här är ju, vi kommer bli så slaktade av det här från en mobb för att vi uttrycker oss väldigt normativa som avvikelser och...
Okej,
jag vill bara förvara och säga att det kommer bli så.
Ja, det är ett jävla minfält. Men ja. Alltså så här, jag tror att hela den rörelsen tjänar väl på att man diskuterar det hellre än att man håller käften och inte diskuterar det. Så att om de då blir galna och arga, ja men gärna, jag skulle... Alltså det är en av mina absolut helst, jag helst har hit och diskutera här, är just Sandra Ene, heter hon väl, som är förbundsordförande för RFSL. Alltså jag vill så gärna att hon ska förklara de här begreppen och få mig att förstå. Men jag har verkligen försökt att läsa på och jag fattar inte, för att alltså så vitt jag kan se så är det ju, men det här jag tog avstamp i, att det behövs ju liksom det momentet av förtryck för att man ska ha någon slags legitimitet. För att kampen inte ska urholkas. Mm. Jag menar, HBT-kampen är ju... Den är vi väl överens om allihopa, såvida man inte är nazi och dum i huvudet. Liksom. Alltså, den går ju inte att förneka. Alltså, det som har det förtrycket de har och får utstå. Att då hålla på att urvattna det till att säga, jo, men jag känner mig lite åt det ena eller det andra hållet. Ja, okej, men är du förtryckt? Alltså, hur många nationer hänger asexuella i lyftkranar? Ja, men jag tror inte det finns men någon asexuell som har blivit förtryckt på det sättet.
Din definition av förtryck baseras ju på en sund definition av förtryck, nämligen att det är ett verkligt förtryck. Förtryck, enligt den postmoderna teorin, är ju, det kan vara bara att de inte är norm, är ett förtryck i sig. Det finns alltid ett förtryck. Förtrycket kan aldrig försvinna, utan det finns alltid en överordnad och underordnad. Det här är ju de facto nymarxism, för det de gör är ju att de tror ju inte, alltså marxister tror ju inte på att kapitalister kan existera, rika människor kan existera utan att de förtrycker fattiga människor. Det går inte. Det här är samma sak. De tror ju inte att heterosexuella kan existera utan att de förtrycker då människor som inte är heterosexuella. Att människor som har cis-människor, alltså människor som är man eller kvinna, precis som de föddes liksom.
Ja, alltså att man definierar sig som det biologiska könet man föddes till.
Exakt.
Är det väl, eller?
Ja, exakt. Mm. Och då, de, att de kan finnas utan att de förtrycker icke-cis.
Mm.
Och kampen är så att säga för evigt. Det finns ingen så här, we done it. Det finns inget sånt, utan det är alltid en maktkamp. Allt i världen är en maktkamp. Och det är ju därför de här, och i och med att allting också är sociala konstruktioner, då kan man ju landa i så här galna slutsatser som att ja, matematik är ju mansförtryck, för det är män som uppfunnit liksom och spridit matematik, och sen så i och med att lära barn matematik och logik, det är en form av liksom patriarkalt förtryck då.
Mm,
men alltså det är sådana konstiga slutsatser du kan
precis
landa i.
Och jag tror och hoppas att Sandra inte skulle ställa upp på den typen av skit.
Men det är rötterna, alltså, det är de filosofiska rötterna till den tanken.
Jag vet, men det är därför jag menar så här, håll in hästarna och fladdra inte iväg för mycket nu. För att det där är ju potentiellt en kopparspik i stammen, alltså att det är så hela rörelsen kan ruttna inifrån. Om det blir för mycket att man fladdrar iväg i en massa skit som alltså inte handlar om det som kärnuppgiften handlar om. Alltså, det är för viktig fråga för att bara liksom såhär, ja men jag känner mig lite hit eller dit. Ja men det är alltså inte samma sak som de som var tvungna att försvara sig med flaskor från polisen som trakasserar dem. Det är liksom där, alltså fan, jag blir berörd när jag ser RFSL när de gör bra saker som den här, när de marscherar för de som inte kan. Men fan, avstå från att liksom, alltså det här med, alltså så här, för i dels så här, så att jag fattar inte det med Q, men det är ju inte ens bara där det stannar, utan för RFSL och hela Pride-rörelsen så är ju att de är ju så livrädda för det här minfältet som vi nu tassar på också, så att de nöjer sig inte med Q heller, utan på Prides hemsida, på Stockholm Prides hemsida, så står det så här: Stockholm Pride är en ideell och icke-vinstdrivande organisation där alla jobbar utan ersättning. Vi arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Så det var en så här, en övrigt slasktratt där liksom. Jag tycker bara så här, fan, hade jag varit någon av H, B eller T, så hade jag blivit jävligt provocerad av att folk gör ner den kampen jag har fått liksom genomlida genom att bara så här, jo men idag är jag lite kvinna tror jag bestämt, och det är ett förtryck mot mig som kvinna, jada jada liksom.
Fast där skulle du hamna i T-et.
Vad säger
du? Där hamnar du i T-et. Om du identifierar dig som kvinna eller man,
mm,
och även om du gör det bara för Dan eller för liksom, du hamnar ju i transbegreppet.
Ja, men det där transbegreppet, det finns massor med varianter av det. Ja. Men det är dels transvestit, ja, som är då den som klär sig.
Mm.
Och där måste de ju också så här, tassa så mycket på tå. För det går inte att säga så här, om man är man och klär sig som en kvinna. För då har man redan förutsett vad man och kvinna...
Transvestiter anser ju det. Det har ju blivit konflikt mellan transvestiter och vissa av den här nya vågen som finns, ja, inom Q1. Mm. För att de anser ju sig alltså vara män som klär sig som kvinnor. Mm. Det anser transvestiter. Mm. Och de älskar att vara kvinnliga när de då går in i sin karaktär. Och det anser ju då Q-delen att, nej men det här är ju, du sprider ju den här normen som finns, att det finns något som är manligt och kvinnligt. Att ett, du anser dig ha ett faktiskt kön.
Mm.
Därutöver så anser du att viss typ av beteende är kvinnligt.
Ja.
Och bara där liksom, det går ju totalt emot världsuppfattning och filosofi.
Jag vet, men varför ska just deras... Alltså, jag menar, inom den här rörelsen då...
Det är en väldigt aggressiv del av rörelsen.
Ja, exakt. Jag undrar ifall det är så att alla håller med om det. Jag menar, det här tåget, vad fan var det? 60 000 pers som tågade.
Mm.
Hur fan kommer det sig att just den här, som borde vara rätt smala idén, har fått ett sånt enormt genomslag? Så att man inte längre kan säga så här, jo, men jag är transvestit, jag är man som tycker om att klä mig som en kvinna. Då har man förelämpat tre stycken hendagisfröknar och en poet liksom.
Mm.
Alltså jag fattar inte att den åsikten ska vara en förhärskande.
Jag tror
Ivar Arpi tappar ju liksom stora grupper av människor.
Ja, Ivar Arpi skrev en bra grej om det där, nämligen att de som är mest intoleranta, så att säga, som är redo att vara mest högljudda och arga, de är de som oftast vinner, även om de är en minoritet. Och han drog den här jämförelsen med gym. Och, eller när någon blir vegetarian hemma.
Mm.
Nämligen, så här, majoriteten av alla som går till gym, de gillar ju inte den här liksom popdänga liksom grejen som spelas i högtalarna. Statistiskt sett borde fler vara hårdrockare och så vidare. Men i och med att de som då lyssnar på sån musik hatar ju hårdrock. Mm. Det är ju liksom bara oväsen i deras öron.
Mm.
Så är de ju intoleranta mot hårdrock. Medan hårdrockare har inga problem att visa tolerans mot den här liksom radiopoppen. Och då vinner ju då den gruppen som gillar radiopoppen. Eller om någon blir vegetarian hemma eller vegan hemma. Då, den är ju intolerant mot att det är döda djur då på bordet. Och de andra tolererar ju, ja men jag kan äta grönsaker också. Och då blir det ju så att det blir veganen som vinner hemma. Det finns undersökningar gjorda på det här som visar på att den som är mest intolerant är oftast den som vinner. Den här gruppen, ur akademin i alla fall, så har den här typen av idéerna vunnit genom att de är extremt högljudda, extremt intoleranta, har kommit grova anklagelser mot alla som på något sätt inte håller med eller går emot någon av deras dogmer. Och det leder ju självklart till att de blir ju avskydda, men de vinner ju också. Jag kan dra liksom, ett ganska bra exempel. Så min flickvän är engagerad inom juridikkåren. Jag vet inte om jag har dragit det här tidigare. Inom juridiken i Uppsala. Som juriststudenter. Och hon sitter, och det heter ämbetsman. Att vara folkvald i deras förening.
Jag tror jag vet var det här leder någonstans.
Ja, och då lägger de ju ett förslag på att det här måste bytas till ämbetshen eller liksom något sånt där. Liksom.
Rimligt,
eller
förtroende. Rimligtvis person kanske?
Ja, ämbetsperson eller något sånt. Och då alla är bara helt tysta.
Mm.
Liksom, det här håller på sig. Och hon går upp då och kör ganska hårt mot. Och det blir bara knäpptyst. Och sen så går de, nej men det här är naturligt, det här är en del av liksom samhällsutvecklingen, vi måste liksom ta bort de här könsidentifikationerna ur språket och så vidare. Och hon drog ju det bästa argumentet som finns, nämligen ja men Iran, alltså persiska är helt könsneutralt, det persiska språket är helt könsneutralt, ja, prova på kvinna i Iran och se om det hjälper. Det här kommer inte ändra någonting. Du ändrar inte folks beteende eller något sånt. Eller du skapar inte några friheter genom att ändra de här orden. Och då kommer någon med så här kompromissförslag om att det ska heta förtroendevald. Och så, men varför ska vi ändra överhuvudtaget? Varför kan det inte bara heta ämbetsman? Och så kan jag få bli en ämbetsman. Och vad som skedde var ju så här, ja, det blir bara helt tyst. Ingen går upp och backar henne. Hela styrelsen kör emot. Och sen så skulle man ha omröstning. Men av en slump så hade man en app som man hade använt tidigare för att typ ta reda på hur många som var där. Och bara, kan vi inte köra omröstningen i den här appen? Som är anonym då. Så ingen slipper liksom visa vad man röstar på. Och så blir det förkrossande majoritet. Alltså mot förändringen.
Mm.
Så hon vann. Men alla var helt knäpptysta. Ingen vågade gå emot. För ingen vill stå där och sen bli utpekad som sexist eller så här. Och det är en väldigt effektiv mobbningsmetod egentligen. Att få igenom sin vilja. Nämligen, alla som inte håller med mig har ondskefullt uppsåt och vill människor illa. Och det är väl därför de är så himla framgångsrika.
Men jag tänkte också på det. Alltså så här, jag vill på något sätt inte stryka SD med hårs, men det var ju en RFSL anordnade ju en partiledardebatt.
Ja.
Där man då valde att SD skulle inte vara med annat än som en symbol. Det var en upplåsbar elefant. Alltså elefanten i rummet fick vara SD. Så en partiledardebatt, då fick ett av riksdagspartierna inte vara med. Men ett annat parti fick vara med. Feministiskt initiativ. Och alltså detta är då RFSL, den riksorganisationen liksom, som ska sluta till sig så många som möjligt. Ja, alltså så, om de nu upplever SD som homofoba, vilket de uttryckte flera gånger. Ja, det är klart att det är så att de har ingen... Det finns inget tvång på RFSL att tillåta att SD ska vara med. Men jag tror att det är så jävla kontraproduktivt. Jag tror att det spelar ju SD rakt i händerna. SDs narrativ om att de är en missunnad grupp. Alltså väljarna upplever sig som missunnade och att det finns en elit liksom som fattar beslut över deras huvuden och så vidare. Det blir precis det som händer. Och inte bara det, utan det blev också någon reaktion runt det här medborgerlig samling som inte heller fick vara med. Vad var det de fick inte vara med?
De blev så här fascistanklagade eller någonting sånt.
Ja.
Och sen inte fick vara med. Trots att de har öppet homosexuell liksom partiledare och lite sånt. Men här är det intressant för hur har Pride jobbat tidigare? För jag menar, det var inte så länge sedan du skulle nog kunna använda epitetet homofob på Moderaterna. Alltså när man skulle rösta för partnerskapslagstiftning i Sverige, så röstade alltså alla moderater mot förutom två. Jag tror det var Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt. Jag tror det var de enda som röstade för att homosexuella ska få ingå partnerskap. Så jag menar, för inte så länge sen så skulle du definitivt kunna använda det epitetet på Moderaterna. Men det man gjorde
då... Jag tycker att man behöver definiera det bättre än så, men
man skulle definitivt, med de yttranden som gjordes... Tror mig, jag har arkiv på människor som är nära vänner nu och som promenerar i Pride-tåget idag. Men som har skrivit artiklar... Som du skulle bara, det här är vidrigt. Så definitivt. Men hur gjorde Pride-rörelsen då? Jo, man bjöd in de allierade man hade ur de partierna. Och sen liksom stärkte dem, gjorde deras röst hörd. De fick berätta vad de liksom tycker och tänker och kämpar med. Och sen med tiden vann Moderaterna. För att liksom, ja men vi anser att man ska ha lika behandling mellan, oavsett vilken liksom sexuell preferens du har. Och det är ju en så att säga enorm seger. Men man gjorde det inte genom att stå på scen, inte bjuda in dem, kalla moderater för olika liksom okvädningsord och sen bara, ja nu gjorde du ett jävligt bra jobb här, nu packar vi ihop.
Ja. Och innan den här debatten så anordnades också en den såg jag i och för sig inte, men det anordnades en migrationspolitisk debatt.
Jaha.
Alltså RFSL arrangerar en debatt med alla migrationspolitiska talespersoner.
Men det är alltså,
Jag kan tänka en aspekt som är relevant då. Alltså om du flyr på grund av din sexuella
läggning. Det är väl det de har som väldigt stark
Jo men and then what? Alltså det kan ju inte vara en hel debatt om bara den enda frågan. Alltså det är klart att den är skitviktig, framförallt för de som drabbas liksom. Men jag har väldigt svårt att se att det är det, utan jag luktar mig till vänsterpolitik här i linje med liksom att det finns den här vithetsnormen och som ord och på deras hemsida, och sen så som en händelse så har man också en migrationspolitisk debatt. Alltså det är ju att de driver en vänsterideologisk agenda, och i det innefattas migrationspolitik.
Jag vågar inte svara på det. Jag, i och med att jag inte såg den debatten. Oftast brukar sådana tillställningar bli väldigt ensidiga. Men jag är allmänt väldigt tveksam till att delta i migrationsdebatter som föreningar anordnar. För de är oftast väldigt vinklade åt ett håll. Liksom. Det handlar om, ja men det här är vår grupp. Hur ska ni göra för att maximera migration av den här gruppen? Det är oftast det landar om. Och det jag stör mig på, och det kunde man se i den här partiledardebatten då. Det är nämligen människor som ställer sig då på scen och vågar inte gå emot strömmen i rummet.
Nej.
Och bara liksom bara veta, jag har varit, jag kan ta det här exempel. Jag var på en debatt 2014 hos Afghanska föreningen. Det var på ABF som var en migrationspolitisk debatt. Och jag var inte där för att liksom släppa truth bombs liksom, utan jag stod där och företrädde partiets linje 2014, vilket var en ganska generös linje som det var. Men det var ju liksom, nej men har du asylskäl då? Har du inte det? Nej. Och det kommer vi liksom stå fast vid. Medans alla partier från alltså Vänsterpartiet längst ut till Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna var inte inbjudna, stod och bara...
Fanns det en elefant där?
Nej, det fanns ingen elefant där. Men de stod ju bara så här, nej men öppna gränserna, inga hinder för anhöriga, allting är bara helt öppet och fritt liksom. Och jag bara, men det här är, vi pratar nu 80% av Sveriges riksdag. Tror ni verkligen att, kan ni stå för det här? Kommer det här bli vad som blir nu? Nämligen att ni kommer bara totalt ta bort varenda regel. Så blev det ju såklart inte, utan alla de där partierna, liksom när det krisade så vände man ju kappan efter vinden. Men när man stod där så var det ett sånt publikfrieri som jag tyckte var vedervärdig. Och jag stod fast och körde liksom, och det fick mig att sticka ut. Jag såg ut som Hitler där, för då var ju alla för öppna gränser och jag företrädde liksom den nuvarande lagstiftningen.
Men just det här har du berättat, när han SD-snubben backade.
Exakt, det är någon SD-snubbe i publiken som reser sig upp och säger, du, det är jag som är den onda här, nu ska ni... Men alltså, det här är exakt samma dynamik, nämligen du står där och publiken är ju inte en representativ andel av dina väljare.
Nej.
Och det är inte intellektuellt hedligt heller att företräda en extrem linje där. Men du klarar inte, du orkar inte ta fighten.
Men det är dels det, men sen så är det så här luddigt formulerade frågor du ska ställa dig längs en så här linje. Ja men alltså så här, alltså jag tyckte Löfven hade en rimlig kommentar till det förut, men alltså de skulle ställa sig, ja men ju närmare kaktusen man är desto mer håller man inte med påståendet, och ju närmare den upplåsbara unicornen desto mer håller man med.
Det är väldigt roligt att de använder just en unicorn, nämligen det är ju den emojin man brukar liksom håna de här vänsterintersektionella med. Gissa vem som var moderator på den?
Jo men, ja, men jag ska bara säga alltså, ja, bland annat var det Sandra Ingenä, men då var jag ett av påståenden så här, rakade ben är kvinnligt, och så ska alla gå längs den här skalan. Alltså, det, vad fan, vad
tog
fan
någon strid för det?
Nej men alltså, vad fan har det med någonting att göra? Jag blir bara så jävla provocerad över att det är liksom en av frågorna. Det var den inledande frågan på det segmentet. Vad har det med någonting att göra? Vad har det med pride att göra? Vad har det med...
Ja men det handlar om normer. Han har normkritik. Det är ju typ det som är
tanken. Ja, då tycker jag faktiskt att Löfven sa, han gav liksom ett väldigt bra svar. Han bara, men alltså det här är ju bara så här, gör som man vill, och så bara stod han kvar liksom, så här, han typ underkände frågan liksom.
Det borde man göra, man borde underkänna frågor,
ja, man borde underkänt debatten.
Men här var det också hon som, en av moderatorerna var ju hon Soledad, du vet, som drev på, hon som var ansvarig för den här afghankampanjen hos Ben & Jerry's.
Ja, var det hon?
Ja, hon som var moderator. Ja. Men också en annan episod i Pride som var ju när Rebecca och Fiona körde sitt uppträdande iklädd alltså hammaren och skäran. Och ingen reagerar. Och ingen media reagerar heller. Förrän alltså det blev ett drev, inte ett drev, men det blev en jävla diskussion på sociala medier. Initierad av högern faktiskt. Och liberaler för en gångs skull. Då det var så här, ja men det här är fan inte okej liksom.
Men det är alltså...
och Prides kommentar på det så här, ja det är ju väldigt svårt, vad ska vi göra liksom, artister bestämmer ju sin kläd sig själv, och ja så kan vi ju diskutera om det är lämpligt eller inte. Hade han sagt så om någon stod med en svastika? Nej, det är väldigt svårt att styra vad liksom de har på sig. Och vi kan ju diskutera om det är lämpligt med en svastika eller inte.
Ja, men alltså så här, det här är ju... så som jag tolkade den tröjan så var det väl en sovjetisk flagga.
Ja.
Och Sovjet satte ju liksom homosexuella i arbetsläger. Ja. Så jag vet inte riktigt, alltså det är väl... alltså topp tre minst lämpliga flaggen man kan ha på sig. Alltså, ja. Det är helt sanslöst att det bara så här är lite så här, men det är ju för att det är ytterligare ett tecken på att det är lite så här skönt vänster liksom. Mm. Alltså man tänker inte så jävla mycket på det, men det är bara lite lite fingret åt höger ger man där liksom. Mm. Nej, du bara kör i diket.
Mm. Nu var det så pass långt att liksom att alla reagerade.
Mm.
Men det kunde ju lika gärna varit liksom om hon hade varit bara ett snäpp lite mer mindre vänster på tröjan. Hon hade haft Che Guevara till exempel.
Det hade varit lugnt.
Det hade nog varit lugnt. Mm. Även om han sköt homosexuella.
Mm. Ja, men han satte väl dem i arbetsläger också, tror jag faktiskt.
Ja,
jag tror
att, det är borgerlig dekadens att vara homosexuell.
Men jag tror att det här bär, nu glider vi lite från Pride-ämnet, men det här skulle jag säga vänstern bär ett ansvar för generellt. Jag tycker att de har inte, alltså vänster, när man säger den legitta delen av vänstern, har inte varit så tydligt fördömande mot sin extrema, liksom de som är extremvänster.
Men nej, det så att, är ju inte det.
Alltså, men man ska säga klart, alltså, ja. om du tänker dig att någon går med en pin på någon så här liberal eller borgerlig, på Centerns eller Liberalernas eller Moderaternas stämma liksom, så har man en pin på sig som är typ
Pinochet.
Ja, exakt. Den personen hade ju fan blivit utkastad med huvudet först. Alltså. Det händer ju inte. Det finns ju ingen acceptans runt sånt.
Det var en kille, jag kan dra det här. Det var en kille som var som på ett... Vi hade ett sociala medier... Det är inte sociala medier. Före det fanns Facebook och sånt så hade vi ett eget så här, community som heter Frizon. Och där var det en blandning av kommunister och muffare och alla hade konton där liksom.
Mm.
Och så satt man och hade politiska diskussioner mellan. Och det var en kille... ganska ung, men han på liksom, det var ju inte fullt seriös, men sa någonting typ så här: ja, men alla ni som pinnen inte hann med.
Mm.
Han rök alltså på dagen.
Mm.
Han rök på dagen.
Mm. Nej, men precis. Och jag tror att liksom, kolla på valfritt vänsterpartistiskt konvent, så kommer ju finnas 50-11 pins med hammaren och skäran och 17 Lenin och 13 Stalin liksom. Mm.
Det är, och det här är ju så här, att ens kalla sig kommunist, som Vänsterpartiet påstår sig inte göra längre. Mm. Det var ju inte kontroversiellt, för alltså Ali Esbati har aldrig sagt att gick ju öppet ut i Aftonbladet och sa att han var kommunist för inte så länge sedan.
Mm.
Och sen har han har inte tagit avstånd från det.
Nej.
Det var ju liksom så det finns ju en uppenbar större tolerans. Så när du pratar om legit vänster, alltså Ali Esbati är parlamentarisk vänster.
Mm.
Han tillhörde liksom vänsterpopulistiska falangen liksom. Och han kan inte anse, man kan inte anse honom med den kriterien man använder för att kalla någon vänsterextrem. Du måste alltså vara våldsam för att vara vänsterextrem. Du kan inte vara vänsterextrem åsiktsmässigt, verkar inte. Då är du bara vänster.
Väldigt bra poäng.
Medans när du kommer till höger, om du inte är våldsam men går runt och tycker att nej, men Hitler var skön och den var skön och, ja, men då är du alltså högerextrem i Sverige.
Ja.
Men det är ju inte så här, det finns inget så här, ja, men han är inte våldsamt för Hitler.
Ja, men det är så här, som Sven Wolter som är allas gulligris, som är så här stalinist.
Ja.
Vad händer där?
Det finns ett enormt hyckleri. Och det är det jag säger, det jag tyckte, jag tror Johan Ingrö som gjorde den poängen, alltså att det finns i Sverige en institutionell bias för allting att svänga vänster.
Mm.
Det är därför man ska hålla lätt höger hela tiden, så lyckas du kryssa dig i mitten. Och det tycker jag, det vore väldigt, väldigt, det är väldigt, väldigt tråkigt att Pride tappat det.
Vi närmar oss slutet på säsongens första avsnitt. Det här kommer ju fortsätta rulla nu en gång i veckan, ambitionen. Och ambitionen är som vanligt att få gäster, men det kommer ju inte ske. Det skedde ju knappt under våren. Även om i och för sig den gästen vi hade var ju mega bra. Mm. Jag föreslår att våra följare som tycker att Sandra Ene vore en bra gäst skickar ett mejl till henne och påpekar att hon har ett mejl från God Tonpoddarna i sin inkorg, så kan ju hon komma hit som gäst.
Ja, och vi har ju skickat mejl till massor. Och det verkar vara så här, folk är livrädda före valrörelsen.
Ja, så är det ju. Och kanske att vi inte är älskade av alla heller. Så det får man ju leva med, att den insikten får man ju liksom landa i.
Ja, men jag tycker du gör ju ett jävligt bra jobb att försöka vara den som mest så att säga älskvärd. och jag gör så att säga mitt jobb och inte vara det.
Ja, men hörni, ni får följa oss på Instagram god_ton, och om ni vill stötta det vi gör så finns vi på patreon.com/godton. Om ni tycker att det här är skit så ska ni såklart inte göra det, men skänk vad ni tycker vi är värda. Det är väl behövliga pengar.
Och sen så blir man Patreon så får man tillgång till vårt hemliga Facebook-konto, men om man väljer att bli riddare av God Ton helt enkelt och ge lite mer, då blir man ju en del av en select grupp som Andreas Berg, Andreas Löfgren Westlund, Marcus Kjellén och Tony Kesslin som har valt att bli det, och då får man en shoutout så här med stort tack till er och tack till alla andra av våra supporters. Så ni som vill är bara att gå in, och ingen summa är för liten.
Tack så hemskt mycket. Ha det bra.
Hej då.